19 april 1991, Rumänien. Premiärministern där är anklagad för att gå den gamla tidens ärenden.
De grova anklagelserna mot premiärminister Petre Roman framförs i oppositionstidningen Romania Libera, som kräver Romans avgång. Korruptionsartikeln bär rubriken "Premiärminister Roman ler medan han ljuger för hela nationen". Lögnen består enligt tidningen i följande. När Nationella räddningsfronten tog över efter kommunisterna konfiskerades 17 villor i Bukarest. Villor som för hårdvaluta skulle hyras ut till utländska ambassader. Men bara 3 villor gick till utländska beskickningar, medan 14 villor gick till personliga vänner till regeringen. Bland andra till presidentens sekreterare, en känd tennisstjärna och den ökända nationalistiska organisationen Vatra Romanescu. Själv tog premiärminister Roman en villa på Gogolgatan som för statliga pengar reparerades för över 130 000 kronor. Det är inte första gången som Petre Roman och hans regering anklagas för maktmissbruk, men den här artikeln kommer onekligen i ett för regeringen känsligt ögonblick. Frankrikes president François Mitterrand är nämligen på officiellt besök i Rumänien, det första utländska statsbesöket sedan i juni i fjol. Förra sommaren isolerades nämligen den rumänska regeringen i det internationella politikerumgänget sedan gruvarbetare med våld slagit ner och dödade regeringskritiska demonstranter. Mitterrands besök bryter Rumäniens isolering. Rumäniens oppositionspartier har kritiserat Mitterrands besök med hänvisning till att regeringen Roman inte agerar demokratiskt. Anklagelserna om myglet med de fashionabla villorna kommer nu som lök på laxen. Kjell Albin Abrahamsson, Wien.
En helt vanlig nyhetsutsändning, men denna är söndagen den 21 april 1991, klockan 8 på morgonen.
Det här är P1, klockan är 8.
Här är TT med nyheter. Det konservativa självständighetspartiet på Island vann som väntat gårdagens alltingsval. Den nuvarande koalitionsregeringen kommer troligen att avgå, men regeringsfrågan är ännu osäker eftersom de 3 regeringspartier som blev kvar i alltinget har en knapp majoritet. Regeringsförhandlingarna på Island väntas ta flera veckor. Metallindustriarbetarförbundets ordförande Leif Blomberg är öppen för diskussioner om vem som ska vara LO-ordföranden efter kongressen i juni. Han säger i en TT-intervju att frågan är meningslös att diskutera eftersom det inte finns någon motkandidat. Men Leif Blomberg är ändå öppen för att ta ställning till en eventuell utmanare till Stig Malm. Metallordföranden berättar att kritiken inom LO mot Stig Malm efter uttalandena om att regeringen hade fejkat en ekonomisk kris var mycket hård. Han svarar inte på frågan om han har fullt förtroende för Stig Malm, utan säger att arbetet som LOs ordförande är mycket svårt. Centerledaren Olof Johansson är fullt beredd att bilda en minoritetsregering med bara Centern efter valet. I en TT-intervju säger han att en mittenregering lättare kan klara sig i en riksdag med flera nya partier där inget block har majoritet. Ett regeringssamarbete med Socialdemokraterna utesluter Olof Johansson. Han anklagar också Folkpartiet och Moderaterna för att medvetet utestänga Centern från förhandlingarna om en eventuell borgerlig regering. Han säger att partierna hade kunnat komma överens, men att Folkpartiet och Moderaterna vägrade för att försöka pressa Centern till eftergifter. Båda de män som misstänks för att ha kört över och dödat säkerhetschefen vid Obsvaruhuset i Handen har nu överlämnat sig till polisen. Också den andra mannen anmälde sig igår kväll till polisen i Handen sedan hans kamrat frivilligt gått till polisen. Säkerhetschefen dödades när han skulle stoppa de båda männen som stal lastpallar vid varuhuset. Den ombildade regeringen i Kuwait domineras fortfarande av emirfamiljen Sabah. Regeringen som bildades igår väntas få kraftig kritik från oppositionen som anser att den inte uppfyller kraven på en nationell enhetsregering. Emirfamiljen har 5 av de viktigaste posterna i den nya regeringen i Kuwait. Shia-muslimer i Irak som deltagit i upproret mot president Saddam Hussein erbjuds nu också amnesti om de återvänder hem. Tidigare utlystes amnesti för de kurder som gjort uppror mot regimen. Nyhetsbyrån INA rapporterar att alla irakier omfattas av amnestin utom de som begått mord, våldtäkter och deltagit i plundringar. Den sovjetiska regeringen hotar delrepubliken Georgien med ekonomisk blockad om republikens järnvägar och hamnar inte öppnas inom kort. Nyhetsbyrån TASS skriver att alla leveranser kommer att stoppas om Georgiens president inte tar avstånd från uppmaningen till civil olydnad bland republikens medborgare. Stängningen av Georgiens hamnar och järnvägar är en protest mot att centralregeringen har skickat soldater till regionen Sydossetien för att stoppa oroligheterna där. I södra Frankrike dödades minst 7 personer när ett kyrktak rasade in under en konsert i samhället Pompignan igår kväll. Ytterligare 15 personer uppges ha skadats vid olyckan. Bland de döda fanns samhällets borgmästare. Spaniens regering har beslutat att införa hårdare regler för trafiken med tankfartyg i spanska vatten. Orsaken till de skärpta bestämmelserna är oljeutsläppet utanför Italiens kust. Fartyg som vill ankra inom 200 sjömil från Spaniens kust måste nu anmäla sig och genomgå säkerhetskontroll. Myndigheterna i Guatemala har tillsatt en grupp som ska undersöka vad som har hänt de 45 000 människor som har försvunnit i landet de senaste 30 åren. Kommittén har bildats av landets myndighet för mänskliga rättigheter. Gruppen består av personer och organisationer som står fria från regeringen. Fram till 1986 styrdes Guatemala av olika militärregimer. Så resultat från andra omgången av ishockey-VM. Finland och Sverige spelade oavgjort 4-4. Kanada-Schweiz 3-0. USA-Tjeckoslovakien 4-1. Och Sovjet-Tyskland 7-3. Därmed var det slut från TT.
Norge och norsk-svenska industrinedläggningar. En rapport den 20 april 1991.
Vi ska till Norge nu där arbetslösheten är dubbelt så stor som i Sverige. Och nu börjar det bli slagsmål om jobben mellan länderna. Ett svenskt företag vill flytta jobb till Sverige och det har fått den norska regeringen att engagera sig i fallet.
Askim ligger 5 mil sydost om Oslo. Arbetslösheten är 3,7%, något under den norska rikssiffran, men långt högre än Sveriges omtalade arbetslöshet just nu. Och humöret bland de arbetssökande är förstås i botten.
Nej, det är helt hopplöst att få någon jobb här.
Arbetsförmedlingen kunde tidigare hänvisa områdets arbetslösa till Sverige. Det är nära till västkusten och Göteborg. Vägalmanackan på chefens rum från 1990 är från SKF och ett tack för det. Men till i år kom ingen ny. För lågkonjunkturen i Sverige gör förstås att intresset för norsk arbetskraft är litet.
Den möjligheten har upphört kan man se.
Men risken är stor att Askim snart kommer att ha 6% arbetslöshet. För stans dominerande industri är hotad. Hotad från Sverige tycker man här. Viking Däck med över 500 anställda ägs av KF Industrier till 51%, resten av tyska Continental. Ägarna där, alltså svenska kooperationen, har majoriteten, vill lägga ner fabriken i Askim och flytta däcktillverkningen till bland annat Gislaved. Och besvikelsen är stor från verkstadsgolv till regeringskansli.
Jag är inte förnöjd med ägarna, för jag menar att de har fört oss bak lyset.
Nej, det är ju helt förfärligt att det ska inte gå an och så driva produktion här i Norge.
Hela Askim är ju bygga upp runt Vikingdäck. Så jag har sagt det förr och jag vill gärna gjenta det. Det är efter mitt skön så är detta en katastrof.
Tycker du de svenska ägarna sviker Norge.
Jag vill inte bruka det uttrycket kanske, men jag syns nog att det är ganska skuffande, ja.
Isolerat sett, ja, så går den fabriken här med vinst nå. Men totalt sett så har våra ägare problem med att fylla kapaciteten på sina andra fabriker. Och de anser det hensiktsmässigt att flytta produktionen till de fabrikerna. Och därför vill de nog få en större förtjänst.
Men även om Vikingdäcks framtid blivit något av en nationell angelägenhet har regeringen och arbetsmarknadsministern värre bekymmer än så. Norska LO är mycket kritiskt till att regeringen inte gjort mer åt den höga arbetslösheten, dubbelt så hög som i Sverige. Ska det fortsätta så här kan vi lika gärna ha en borgerlig regering eller LOs ordförande har tyckt. Och regeringen kommer att tvingas att sätta in åtgärder, inte minst med tanke på att det är kommunalval i höst och opinionssiffrorna är på väg ner.
För ett välfärdssamfund kan inte acceptera en slik ledighet.
Vad gör ni då?
Ja, vi försöker göra många ting. Det viktigaste är att få igång mer på infrastruktur, alltså vägbygging, satsning på järnvägsnätet, på vedlikehåll av offentlig bygg och anlägg.
Men det här är en ensidig bild av den norska ekonomin. Det finns andra inslag som norrmännen har all anledning att vara stolta över och vi avundsjuka över.
För den norska inflationstakten är 3,5% att jämföra med Sveriges 10,7, varav skattereformen står för 3,5. Och tillväxten i den norska ekonomin var i fjol 1,25%, i Sverige bara 0,3%.
Idag valde Norges konservativa parti Høyre ny partiledare. Kaci Kullmann Five heter hon och är Norges tredje kvinnliga partiledare.
Rapporten 20 april 1991. Nu skall helvetesänglarna bli mera fasta i Sverige. Ja, helvetesänglarna, det är alltså motorcykelorganisationen Hells Angels. Och alla problemen kommer också med dem.
Sverige kommer att få ännu mera knark, främst amfetamin, när motorcykelorganisationen Hells Angels etablerar sig i Sverige. Det sa en amerikansk narkotikapolis idag under en stor narkotikakonferens i Köpenhamn.
Hälsovågen dör ut. Nu väntar ny drogromantik. Och allt färre poliser måste kämpa mot en allt större narkotikatillgång. Men här finns det många eldsjälar.
Alla poliser är ivriga i sitt arbete, men det kanske är lite speciellt med narkotikan. Det ger en stimulans, som man så får uttrycka sig, att bekämpa narkotikan som kanske ibland är svår att få i annan polisverksamhet.
Ja, även om antalet droger ökar är det haschet och amfetaminet som är det stora problemet. Och amfetaminet sköljer nu in från det forna östblocket, framförallt Polen. Därför har vi nu svensk polis stationerad i Warszawa och polsk polis på besök i Sverige.
We can phone to each other, we can telex to each other or fax to each other in a quick way, not through the officials, just through the government or in other ways. It makes our work much more easier and much more effective.
Men även från väst hotar införseln av knark att öka. Och enligt den här mannen är det den världsomspännande motorcykelorganisationen Hells Angels djupt inblandad i handeln med framförallt amfetamin.
I think they're into it right up to their armpits, I think.
I över 25 år har han jobbat mot laglösa MC-grupper i Kalifornien. Där drivs nu 350 amfetaminfabriker av såna här grupper med Hells Angels i spetsen. Och med ett ökat inflytande i Sverige riskerar vi liknande problem.
They're coming here and their problems will come with them, and their problems of course are going to become problems of your community, your society.
Yeah, but there are so very few here down in south of Sweden. There are only 5 to 10 members in the group that's going to be Hells Angels member.
Yes, there's probably less than 1,000 in the whole world, but they certainly create a bunch of turmoil worldwide.
Och orsaken är att det under varje medlem finns 25-30 underhuggare som så att säga gör hantverket. Ett hantverk som ofta ger mycket pengar. Följaktligen går många Hells Angels-medlemmar numera välklippta och i dyr kostym. Men det är fel att tro att de håller på att anpassa sig till samhället, säger John Slim. Istället ska de tas på största allvar.
I think we're all afraid of this group. I think we better be afraid of this group. You as a citizen better be afraid of it. Myself as a citizen better fear them. And as a police officer, I have to fear them. Because I know what they're capable of.
Och hans råd till de 500 narkotikapoliserna i Köpenhamn idag var entydiga.
Basically just treat them like a criminal enterprise, like any other group of criminals.
Skall Sverige bli värd för eventuellt ett toppmöte om världens gång efter år 2000? Statsminister Ingvar Carlsson i intervju den 22 april 1991.
Ett internationellt toppmöte om en ny världsordning, det är inte uteslutet att Sverige kan komma att stå värd för det. Det är resultatet av två dagars möte i Saltsjöbaden om hur det framtida FN ska se ut när det kalla kriget nu är slut. Mötets värd var statsminister Ingvar Carlsson.
Det skulle innebära en ny världskonferens helt enkelt, och där man ska bestämma hur FN ska se ut när vi går in i 2000-talet.
Vid de två tidigare tillfällena då har världen legat i aska och ruiner. Varför föreslår ni en sån här stor satsning just nu?
Ja, det har att göra med dels att vi nu har haft dessa fyra oberoende kommissioner som har lagt fram viktigt material. Men sen har det också att göra med avspänningen mellan öst och väst. Man kan på sätt och vis säga att efterkrigstiden är slut nu och vi går in i en ny era. Inte utan risk för krig och konflikter, men ändå från nya förutsättningar. Och då bör man också både pröva innehållet i världspolitiken och den organisation som får till uppgift att hantera både kriser och när det gäller att ta tillvara nya möjligheter.
Men en ny världsordning, det vill ni fortfarande ska skapas inom ramen för FN-systemet?
Ja, vi anser att det finns inte något rimligt alternativ till FN.
Nej, och FN har ju då den sista tiden visat musklerna, bland annat i Persiska viken. Vill ni ge ytterligare makt och muskler åt FN?
Ja, det vill vi. Vi vill att generalsekreterarens ställning ska stärkas. Vi vill att vi ska se över säkerhetsrådets roll. Men det är så att om FN ska gå in och ta så viktiga och övergripande avgörande beslut som skedde i samband med Irakkrisen och Iraks ockupation av Kuwait, så är det viktigt att FN också har kontroll över händelseutvecklingen. Och det tror jag de allra flesta är överens om, att där fanns det en hel del övrigt önska i det här händelseförloppet.
Men idag så styrs ju de viktigaste besluten, nämligen de som fattas i säkerhetsrådet, av andra världskrigets segrarmakter. Det här är någonting som uländerna har svårt att acceptera. Hur ska du kunna klara och tillfredsställa alltså världens majoritet om du samtidigt vill stärka just säkerhetsrådet?
Ja, det är en mycket svår fråga. Det handlar ju om vetorätten också, och den kommer förmodligen inte de nuvarande permanenta medlemmarna att utan vidare vilja ändra på. Samtidigt så är det en helt annan värld idag. Nya industriella stormakter växer upp. Den tredje världen spelar en allt större politisk roll. Och vi måste i vilket fall gå så långt som vi säger, nämligen att man ser över detta och får igång en diskussion. Men jag inser till fullo de mycket, mycket svåra problem och de delade meningar som kommer att finnas på den punkten.
Statsminister Ingvar Carlsson intervjuades av Christer Larsson.
ersättningen vid sjukfrånvaro har minskat och därmed också sjukskrivningarna. En sak som socialdemokratin alltid har förnekat. Det förekommer ingen fusksjukskrivning. Men vad är då de här sista siffrorna för facit på? Här är en rapport den 23 april 1991.
Sedan ersättningen reducerades den 1 mars i år har frånvaron minskat med över 22%. Och det här är en minskning som även förvånar Försäkringskassans personal.
Ingen hade väntat att nedgången skulle bli så kraftig som den blev.
Joel Karlsson, Försäkringskassan i Västernorrland, där antalet sjukanmälningar har minskat med 25% jämfört med samma period förra året. Alltså från 1 mars när ersättningen sänktes och till och med nu. I Malmö och Göteborg har sjukskrivningarna minskat allra mest. I Malmö med 31% jämfört med förra året och Göteborg 28%. Men frågan är om den här kraftiga minskningen kan förklaras med att folk fuskar mindre än förr.
Vi har ju alltid hävdat att det föreligger ett visst fusk inom den här försäkringen som på alla andra försäkringsområden. Men vi kan absolut inte tro att den här kraftiga nedgången helt har sin grund i något fusk. Utan vi tror att det är många andra saker också som spelar in. Vi har en rätt kärv arbetsmarknad. Och det brukar alltid påverka sjukligheten. Men som sagt, vi är enormt fundersamma till den här mycket, mycket kraftiga minskningen av sjukanmälningarna.
Tror du inte det kan vara så att många människor går på jobbet nu då är sjuka eller i varje fall krassliga?
Ja, det är klart att skulle det vara på det sättet, då finns ju risken att de långtidssjuka ökar istället. Och det är ju de som kostar pengar ur socialförsäkringens synpunkt.
Men åtminstone på kort sikt innebär den stora minskningen åtskilliga miljoner varje vecka i besparingar för staten. Redan den lägre ersättningen innebär 70 insparade miljoner i veckan, men till det kan man nu räkna ytterligare 40 miljoner varje vecka, helt enkelt för att fler går till jobbet.
Ulla Linton och Dan Gerell, Ekot i Sundsvall.
Inbördeskriget i Mosambik belyses den 23 april 1991.
Kriget i Mosambik mellan Frelimo-regeringens trupper och Renamo-gerillan har nu spritt sig till nya områden och laglösheten och förvirringen har ökat i landet. Läget är så allvarligt att planer på nya svenska biståndsprojekt måste läggas på hyllan, rapporterar vår Afrika-korrespondent från Mosambik.
Renamos snart 16 år gamla krig mot Frelimo-regeringen i Mosambik, ett av Afrikas allra grymmaste krig som tagit närmare 1 miljon människors liv och tvingat 4 miljoner från sina hem, såg ut att gå mot sitt slut för några månader sedan. En partiell fredsöverenskommelse nåddes i december, men den bröts av Renamo efter en kort tid. Och nu ser det ut som om Renamo tillämpar taktiken att lägga under sig så mycket som möjligt för att stärka sin position i en ny förhandlingsomgång med Frelimo-regeringen. Trycket har ökat i Maputo-provinsen i söder och dessutom i de nordligaste provinserna. Och vad som oroar många nu är att laglösheten ökar. Oftast vet man inte vilka som står bakom attackerna. Säkerhetschefen vid det svenska biståndsorganet SIDA, Staffan Marelius, reser just nu runt i Mosambik och så här beskriver han läget.
Renamo är naturligtvis den dominerande våldsfaktorn när det gäller det styrda och riktade våldet. Det är ju en klart medveten strategi när man går på transportsystemet i Maputo-provinsen. Samtidigt så finns det många andra krafter som står för våldet. Enskilda Frelimo-soldater och till och med grupper av sådana som inte får vare sig lön eller mat och sånt där saker i egna händer. Det finns milis, närmast en form av hemvärldsförband som försvarar projekt och platser. Många av dem ägnar sig också åt annan verksamhet på nätet och våld.
Det försämrade läget i Mozambique gör att planer på att satsa på mer svensk hjälp till områden utanför huvudstaden Maputo inte är möjliga att genomföra nu, anser Staffan Marelius.
Vi hade ju för mitt besök vissa förhoppningar genom den pågående fredsprocessen att det kanske skulle vara möjligt att titta på vissa nya platser, men som läget är nu så är det inte möjligt att öppna upp på något ställe utanför där vi nu arbetar.
Mozambique består egentligen av ett antal fredade öar, städer och tätorter i ett våldsamt landskap. Platser man bara kan nå med flyg. Jag besökte Mueda, en liten ort längst i norr, nära gränsen till Tanzania. Mueda kan fortfarande nås landvägen, men våldet har nu kommit oroväckande nära även Mueda. Här, just utanför Mueda, i Dalarna, nedanför högplatån som Mueda ligger på, där härskar våldet. Folk vågar inte leva i området som ligger ett par tre mil härifrån. De odlar på sina små plättar här nedanför, men de har attackerats många gånger av små grupper från förmodligen Renamo. Det är ett exempel på hur Renamos aktiviteter och attacker har spritt sig till områden som har varit relativt förskonade från det grymma våldet. Bertil Romilsson i Mueda i Capo Delgado-provinsen, Mozambique.
Spänningen mellan Nord- och Sydkorea har åter ökat. Dels i samband med ett sovjetiskt presidentbesök i Sydkorea. Här är en rapport den 22 april 1991.
Nordkorea fördömer idag Sovjetunionens president Gorbachev och liknar honom vid en tiggare som lockats av Sydkoreas dollar. Och det här aktualiserar den ständiga krisen mellan Nord- och Sydkorea.
För ett halvår sedan fanns optimism om att en av världens mest krigiska gränslinjer, den 38:e breddgraden mellan Nordkorea och Sydkorea, skulle bli mindre explosiv. Det delade landets två hälfter inledde dialog med varandra, deras ledare besökte varandra. Men idag är läget återspänt och nordkoreansk bitterhet ska kopplas till de förutsägelser som japansk och amerikansk expertis gör om att Nordkorea redan om 3 år har kapacitet att med egen teknologi, utan någon hjälp från omvärlden, framställa minst 2, kanske 7 atombomber per år. Nordkorea visar sin bitterhet och aggression i ett uttalande som nu på morgonen publiceras i dess huvudstad Pyongyang. Nordkoreas långvariga mentornation, Sovjet, hade, heter det, visat en ny sida när det som en tiggare kom till Sydkorea. Den typen av Gorbachev-diplomati underblåser delningen av den koreanska halvön. Den splittrar istället för att bringa de två halvorna samman, heter det uttalandet. Med sitt smutsiga tiggeri lockas Gorbachev av Sydkoreas dollar. Den som fascineras av dollar säljer ut sin ideologi, sin politik och sina förpliktelser. Nordkorea, som sedan andra världskrigets slut styrs av den nu 79-årige stalinisten Kim Il-sung, befinner sig i svår ekonomisk kris. Och sovjetisk vänskap med Sydkorea innebär i praktiken att Sovjet upphör med sitt bistånd till Nordkorea. Vad som nu, enligt diplomatisk och militär expertis, rubbar balansen är att Nordkorea ligger långt framme i att framställa kärnvapen. Nordkorea driver ett projekt som det vägrar de internationella atomenergiorganen att inspektera och det framställer nu eget plutonium. Nordkorea kan ha bomben klar 1994. Staffan Heimersson, Hong Kong.
Och här är åter ett skakande reportage från flyktingströmmen från Irak. Det är gränsen mellan Iran och Irak. Och datumen är den 24 april 1991.
Irans regering vädjar nu om ökad hjälp från omvärlden för att landet ska klara den dryga miljonen irakiska flyktingar som hittills har strömmat över gränsen. Inga utländska hjälpinsatser hade nått det sjukhus som vår korrespondent besökte nära den största gränsövergången.
Diarréer och uttorkning skördar allt fler liv bland småbarnen i det miserabla flyktinghavet vid gränsen mellan Irak och Iran. På väg därifrån tar vi med oss en mamma med en liten baby som närmast ligger i koma för att hinna i tid till sjukhuset i bergsstaden Pave, några mil från gränsen. Alla vet vi att det redan är för sent. På sjukhuset bekräftar doktor Abdulkarek Abdulkarim att det ofta inte finns något mer att göra för barnen som kommer in svårt uttorkade av diarréer. Och de som når hit hör ändå till det lilla fåtal som alls kommer under vård. Doktor Abdulkarim är själv irakisk flykting. Han arbetar dygnet runt tillsammans med iranska kollegor som har strömmat till från hela regionen. Han är förvånad över hur lite internationell hjälp som har hunnit fram när människor dör på vägen. De sjukaste barnen kan inte längre skrika, bara gny. Men Nadjas 5 månaders baby är tyst. Munnen ett gapande hål, ögonen halvslutna. Och Nadja berättar familjens historia. Nadjas man arbetade som läkare vid sjukhuset i den kurdiska staden Sulemania. När irakiska regeringstrupper återtog staden efter det korta upproret kastades patienter ut genom fönstren och läkarna hotades till livet om de vårdade krigsskadade, säger Nadja. Flykten till fots varade i 12 dagar, allt för länge för familjens yngste. I Irak kan vi inte leva, säger hon. Men svaret på frågan vad som skulle hända om Saddam Hussein försvann från makten blir kort och koncist. Fick jag höra den nyheten, säger Samira, då skulle jag springa maratonlopp tillbaka. Titti Nylander, Pave, i nordvästra Iran.
Sovjet, 25 april 1991.
Ja, sovjetledaren Mikhail Gorbachev erbjöd sig alltså idag att avgå som ledare för det sovjetiska kommunistpartiet. Men efter en stormig debatt bestämde centralkommittén att Gorbachev skulle sitta kvar som partichef. Den här frågan rör alltså inte hans ställning som statschef och president.
Gorbachev levererade sitt avgångshot efter att han i 2 dagar hade utsatts för hård kritik på centralkommittémötet av den gammelkommunistiska falangen. Gorbachev var enligt rapporterna mycket upprörd och erbjudandet att ställa sin plats som generalsekreterare till förfogande kom uppenbarligen som en överraskning för övriga partiledningen. Jag är trött på all kritik, ska Gorbachev ha sagt. Det är fortfarande oklart om Gorbachev verkligen var beredd att avgå eller om det var en taktisk manöver för att slå undan benen på sina kritiker i centralkommittén. Han har även tidigare hotat med att avgå utan att sätta det i verket. I varje fall enligt den oberoende nyhetsbyrån Interfax så beslöt sedan centralkommittén efter mycket frän diskussion att inte sätta upp frågan om Gorbachevs avgång på dagordningen. Det vill säga den beslöt i praktiken att Gorbachev ska sitta kvar. En mycket stor majoritet stod bakom det beslutet. Gorbatjov har den senaste tiden varit utsatt för ett hårt tryck både från den ortodoxa partiapparaten som anser att han är ansvarig för den djupa krisen i Sovjetunionen, men också från den radikala oppositionen och militanta arbetargrupper som menar att han sålt sig till de traditionella maktgrupperna i kommunistpartiet, armén och KGB. I måndags gjorde Gorbatjov en överraskande uppgörelse med ledarna för 9 av Sovjetunionens republiker, bland dem Rysslands ledare Boris Jeltsin. Uppgörelsen kan tolkas som att Gorbatjov något försöker fjärma sig från den konservativa gruppen och istället nå enighet med republikerna. De gammelkommunistiska delegaterna kom därför till centralkommittémötet med syftet att Gorbatjov skulle ställas till ansvar för sitt partiledarskap. Fast på den punkten har de alltså av allt att döma misslyckats. Men faran är ändå inte helt över för Gorbatjov. Den hårda Sajus-gruppen i parlamentet Högsta Sovjet, som till varje pris vill hålla samman Sovjetunionen, den har planer på att försöka avsätta Gorbatjov från hans andra post som Sovjetunionens president. Sten Sjöström, Moskva.
Och så kurdernas situation igen. Ligger det någon sanning bakom att kurderna ska få självstyre i Irak? Här är en rapport den 25 april 1991.
Iraks regeringschef Saddam Hamadi säger idag att Irak har förbundit sig att uppfylla överenskommelsen från 1970 om självstyre för kurderna. Men de flesta kurdiska flyktingarna i de turkiska bergen misstror den här överenskommelsen. Vår utsände Johan Fredriksson har besökt ett läger vid den turk-irakiska gränsen. Och där träffade han en familj som flytt från Irak. Och vi hör först familjefadern som anser att det är bättre att stanna i Turkiet än att gå tillbaka till Irak.
Ja. It's better than Iraq. I have nothing in Iraq. Nothing. What are you doing in Iraq? No job, no business, no salary, no money, no home, no everything.
So you don't believe in this agreement that the Kurdish leaders have with Saddam Hussein?
No, I don't believe that. No,
why?
I don't believe Saddam Hussein.
Nej, Saddam Hussein är det få som vågar lita på. Och den här misstron blandad med ren rädsla gör att Ramadan inte vågar vända tillbaka till Irak. Hans dröm är istället att kunna flytta till Holland där brodern är bosatt. Och innan jag går ger han mig en papperslapp med broderns adress och ett litet brev som han ber mig att posta. Själv har han ingen möjlighet att gå på posten. Johan Fredriksson vid den turk-irakiska gränsen.
Brittiska soldater och irakiska poliser har drabbat samman i staden Sakko i norra Irak där de allierade försöker skapa skyddade områden för kurdiska flyktingar. Det rapporterar den brittiska nyhetsbyrån Press Association idag. De brittiska soldaterna uppges ha ingripit då 8 irakiska poliser försökte släppa bort en kurd som skadats i en bilolycka. Försvarsdepartementet i London säger sig inte känna till den här händelsen. Om FN ska ta över och driva flyktinglägren i norra Irak krävs mer hjälp från världens länder. Det sa idag FNs samordnare av biståndet till Persiska viken-regionen.
Den 26 april 1991. de allierade jämnar vägen för flyktingläger i norra Irak.
Här är New York.
Igår varnade USA, Storbritannien och Frankrike Irak. Dra omedelbart tillbaka soldaterna och poliserna från de kurdiska flyktinglägren. Annars vågar kurderna sig inte ner från bergen. Svaret från Irak lät inte vänta på sig. Så här sa den irakiske FN-ambassadören Al-Anbari i natt.
Soldiers had already left and the bulk of the police here have already left and only 50 policemen would remain in town. And that to the satisfaction of both sides.
Våra soldater har redan lämnat området. Bara 50 poliser är kvar, vilket båda sidor accepterar, sa FN-ambassadören. Flera hundra av de irakiska säkerhetsstyrkorna lämnade staden Sako igår kväll lokal tid. President Bush kallade Iraks beslut att acceptera de allierades krav en mycket bra utveckling. USA anser att det inte är något problem om 50 poliser stannar kvar. Det är framförallt soldaterna som skrämmer de kurdiska flyktingarna. Men det är uppenbart att Irak inser att man inte har något att vinna på att provocera de allierade. Det här innebär ett problem mindre för USA och de allierade. Nästa är att färdigställa lägren och att övertyga kurderna att de nu vågar sig ner dit när de irakiska soldaterna är borta. Men ett ännu större bekymmer är vem som ska ha ansvaret för flyktinglägren på sikt. USA vill att FN ska ta över så snart som möjligt. Men frågan är om FN kan acceptera det, om det överhuvudtaget finns några allierade soldater kvar på irakiskt territorium. Den irakiske FN-ambassadören diskuterade den här saken med FN-chefen Pires de Cuellar igår. Men det finns ingen färdig lösning. Ingen vet riktigt hur FN ska ta över lägren. USA har ju också nu en moralisk förpliktelse att skydda kurderna, vilket knappast FN kan göra militärt. Och det måste stå helt klart att de kan komma ner till lägren utan någon som helst risk. En okänd faktor är ju fortfarande också vad en eventuell uppgörelse mellan kurderna och Saddam Hussein kan komma att innebära. USA vill ha sina soldater ut ur Irak så snabbt som möjligt, men i praktiken vet ingen idag hur lång tid den avvecklingen kan ta. Lasse Bengtsson, New York.
Den 26 april 1991. Fortfarande så sitter de kidnappade svenska ingenjörerna, kraftverksingenjörerna, fast i Kashmir.
Fortfarande ingen frigivning i sikte för de båda kidnappade svenskarna i Kashmir. Och det framgår av ett nytt uttalande från en talesman för kidnappargruppen Janbas här i Hongkong.
Chanserna för att de två kidnappade svenska kraftverksarbetarna ska friges har avsevärt försämrats. En man som presenterades under tecknamnet Rustam och sa sig vara operativ ledare i Janbas, gruppen som för 4 veckor sedan i Kashmir kidnappade Johan Jansson och Jan-Ole Loman, framträdde igår kväll på andra sidan gränsen i Pakistan med beskedet: svenskarna kommer inte att dödas, men de kommer heller inte att friges och fler personer kommer att föras bort om inte Janbas får sina krav tillgodosedda. Vi kommer att få många fler gäster, inshallah, om Gud vill. Janbas säger sig vilja väcka mänsklighetens samvete, att få människor att med egna ögon se att den indiska centralmakten i det muslimska Kashmir bär sig gräsligt åt. Indien har skickat in 200 000 soldater för att slå ner en folkresning och den gör det med former som enligt Janbas är brott mot mänskliga rättigheter. 2 400 människor har dödats i stridigheterna de senaste 16 månaderna. Det är detta Kashmir svenska företag, främst Skanska, för Sida-pengar försöker bygga ett kraftverk. Jansson och Loman var ingenjörer vid bygget när de kidnappades på påskdagen. Och med gerillakämpen Rustans besked igår kväll i staden Muzaffarabad kan svenskarna hållas länge. Staffan Emerson, Hongkong.
26 april 1991, Etiopien. Etiopien i kaos. Och gerillan hotar nu Addis Abeba, huvudstaden.
Den etiopiska gerillan som bekämpar president Mengistus regim uppges nu ha intagit en strategiskt viktig stad väster om huvudstaden Addis Abeba. Om uppgiften är riktig är detta det allvarligaste hotet hittills mot Mengistu-regimen, rapporterar vår Afrika-korrespondent.
Det gäller staden Ambo vid huvudvägen västerut, drygt 10 mil från Addis Abeba. Uppgifter från gerillafronten EPRDF säger att staden föll redan i onsdags efter häftiga strider. Och gerillafronten uppger också att man erövrat den etiopiska regeringens största vapenfabrik i Hormat, 12 mil sydväst om Addis Abeba.